Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Kvinnor i mitt liv, ja. Ett romantiskt kåseri med Bo Westberggren. Jag har många gånger frågat mig själv, vad är jag för sorts människa egentligen? Är jag en obotlig, känslostyrd romantiker eller en rationell, logisk människa, styrd enbart av förnuft och fakta? Det där är svåra frågor att svara på när det gäller en själv. Då är det betydligt lättare att säga något om andra människors personligheter och karaktärer. Konstigt nog. Jag tror inte på att finna mig själv genom att delta i någon psykoterapigrupp eller så. Jag tror inte på att finna mig själv genom att dra mig tillbaka i avskildhet. Jag tror inte heller på att med hjälp av yoga eller någon annan österländsk kontemplation söka sanningen om ett eget jag. Min natur är en mycket komplex fråga, hart när omöjlig för mig att lista ut. Har jag gott omdöme? Har jag sunt bondförnuft? Läser jag världen rätt? Jättesvårt att besvara. En människas natur pendlar mellan hjärna och hjärta, mellan förnuft och känsla. Det här radioprogrammet ska domineras av känslor. Ty, jag är, det ska erkännas, ofta en väldigt känslosam rackare. Romantisk, kärlekskrank och sentimental. Det här programmet tillägnar jag flickorna, tjejerna, kvinnorna och de fina damerna. Det här programmet blir ett feministiskt program, trots att jag har allvarliga betänkligheter med Gudrun Schymans och hennes anhängares syn på verkligheten. Det här programmet blir program med mycket kärlek. Kärlek till exempel till Maj-Lis, min fru som jag levt tillsammans med i 64 år. Can't take my eyes out of you.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. And I thank God I'm alive.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Trots att många kvinnor med rätta säger sig vara förbisedda och diskriminerade på olika sätt, så tycker jag faktiskt bättre om kvinnor än om män. Det är inte för att jag ser mig själv som någon Casanova eller att jag är alltför betagen av det täcka könet. Nej, det är för att jag av uppfostran eller annat alltid umgåtts med dem på ett snällare, artigare och hänsynsfullare sätt än jag gör med grabbarna. Behövs det tacklar jag männen tuffare, jag betydligt hårdare än kvinnor. Jag finner på något sätt kvinnor gåtfullare och intressantare än män, även om man förbiser den sexigare delen av det hela. När jag tittar runt omkring mig ser jag kvinnors stordåd både i stort som smått. Men tala om vilken omvandling det blivit på senaste år. Om svenska kvinnor förut var synonymt med ett återvärt sexobjekt, är bilden nu en koftklädd, sur brutta, redo att polisanmäla första bästa kar. Marva Karim, SSU Gävleborg, yttrade sig så här i Nyheter 24 den 17 mars 2016. Män är äckliga varelser som lever på vår jord. Den dagen ni slutar våldta kommer jag att sluta vara en manshatare. Men till dess är jag en stolt manshatare. Det kan ligga någonting i vad hon säger, men nog är väl den bilden en kategorisk, grov, hetsk och orättvis karikatyr av mansläktet. Och vi andra karar då, som inte våldtar, vi blir bara ledsna, jätteledsna att hon säger så där. Den kände matematikprofessorn intervjuades för övrigt på sin födelsedag av en kvinnlig journalist som bland annat undrade: vad tycker professorn om kvinnorna? Ja, kvinnorna, sa professorn, tog sig för pannan. Kvinnorna, åh ja, det är väl de som går baklänges när de dansar, eller hur? Med dig i mina armar och Björn Schiffs.
Småningom bröt fram och molnen de försvann. Allt blev så underbart ljust och lätt. Vi hade ju varann. Med dig i mina armar, en känsla av lycka jag förnam. Så ljuv, så underbar, sagolik för att vara sann. Jag tog dig i min famn och jag viskade så ömt: jag älskar dig du lilla, vill du bli min fru? Ja tack. fick en mening och jag fann. Min dröm blev verklighet för att vi älskade varann.
För några år sedan var det en tv-debatt om bilens roll i vårt samhälle. I den debatten yttrade sig en kvinna, Louise Rehn. Hon sa bland annat så här: för en kvinna med barn och någon form av jobb, heltid, halvtid eller liknande, finns ingenting som gör hennes dag så mycket lättare som vad en bil gör. Små barn ska till dagis eller lekis. Något äldre barn ska åt annat håll, till en småskola eller något annat. Sen ska hon till jobbet på tredje håll. Sen ska hon bort och handla alla de skrymmande varor som behövs dagligen. Därefter plocka hem barnen. Sedan på kvällen sticka iväg på nytt till ett fackföreningsmöte, föräldramöte, vidareutbildning eller annat. Vad vet jag? Kanske bio, kanske teater. Det går bara inte att genomföra ett sådant program som många kvinnor har utan att ha tillgång till bil. Ingen människa klarar det med kollektiva transportmedel, hur den byggs ut. Bilen är inget njutningsmedel i klass med sprit, starköl eller tobak. Varför belastar man då bilen med så oerhörda kostnader i form av skatter? Och varför ska folk behöva skämmas för att de måste använda sin bil? Busslinjen till Skagshamn, där jag bor, den lades ner 1967. Hörde det här i polisradion en natt. En spritt naken kvinna springer just nu omkring på Kungsgatan. Radiobil nummer 13, kör dit och ta hand om henne. Alla andra bilar. Jag upprepar, alla andra bilar. Stanna kvar i era distrikt. Isn't she lovely, Miss Steve Wonder? Det här är en sann historia som hände en av familjens allra käraste kvinnliga vänner. Jag får nog på käften av frugan om jag nämner namnet, så det gör jag alltså inte. Så här berättar väninnan. Idag borde jag ha stannat i sängen. Efter en natt med dålig sömn så åker jag in extra tidigt till jobbet i stan. Kommer på att bilen behöver tankas, så jag svänger in på macken. Kör fram till dieselpumpen, men en bil bakom mig tutar så jag kör vidare till nästa. Trycker in kortet, väljer pump och funderar på om man börjat med 95 oktan även för diesel. Nej, det har man inte. Utan nu har jag 17,3 liter bensin i min dieseltank. Flyttar bilen till parkeringen. Tappar nyckeln mellan sätena. Låser in mig själv av misstag så jag blir tvungen att klättra över sätet till baksätet och tillbaka igen för att nå nyckeljäveln. Ringer verkstaden. Du kan inte köra så där. Du måste slanga ur, säger de på verkstaden. Går in på macken för att låna grejer som de inte har. Ringer min man som kommer och löser det hela åt mig. Jag ska nog sluta håna honom för den där dikeskörningen som han gjorde här om veckan. Här kommer den fantastiska låten Ski med Engelbert Humperdinck.
I can't forget a trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. Maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember. Take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Karin Mortensson Barnafjäll, nu 78 år, berättade för en tid sedan den här historien om kvinnors outgrundliga djup och själfullhet. Gud sa åt den gamle vid himmelens port: du har levt ett långt och hedersamt liv, varit snäll, gudfruktig och omtänksam på alla de sätt. Du kan få återvända och du kan få ett par extra år på jorden. Och dessutom så får du önska dig en sak, vad du vill. Den gamle funderade en stund och sa: ja, jag har släktingar långt borta, så jag vill att du bygger mig en lång bro över Atlanten till Amerika. Det där var väl mycket begärt, sa Gud. Du måste önska dig något lite enklare. Den gamle funderade en stund. I så fall vill jag att du förklarar för mig och lär mig allt om kvinnans sanna natur och psyke, sa gubben. Frugan min är verkligen svår att förstå. Hörru du, sa Gud, hur bred ville du egentligen ha den där bron över till Amerika? New World in the Morning med Robert Whittaker.
Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. Now I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said too many folks just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes twinkle up and far. Now everybody talks about the new world in the morning. New world in the morning takes so long. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Now everybody talks about la 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 di da da, la 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 di da.
Första mötet med Maj-Lis mormor kommer jag aldrig att glömma. Maria Widerlund hade en liten etta på äldreboendet i Västerbottniska Ånäset. Hon hade flyttat dit på äldre dagar, men hade dessförinnan levt hela sitt liv på ett torpställe i en liten by som heter Brände. Brände ligger ett par mil inåt i landet, innanför nuvarande E4 och innanför Ånäset. I Ånäset pratas det västerbottniska, som jag kan förstå det mesta av, men i Brände pratas det ett västerbottniskt tungomål som för mig var näst intill obegripligt. Det här var i början av Maj-Lis och min kärlekssaga. Det var viktigt för mig att göra ett gott första intryck på Maj-Lis föräldrar och hennes närmaste släktingar. Allt nog. Maj-Lis och jag hälsade på hos Maria och vi blev naturligtvis bjudna på kaffe. Under tiden som Maj-Lis gjorde i ordning kaffet i det angränsande lilla köket pratade mormor Maria med mig. Jag förstod hart när ingenting av vad hon sa, men svarade artigt både ja, kanske, jasså och nej, som om jag följde med och förstod. Till slut ropade Maria till Maj-Lis ute i köket: hörru Maj-Lis, han förstår inte vad jag säger. Och det var nog på det viset. Mormor Maria for en tid därefter söderut för att besöka sina söner, till Palle Widerlund, kriminalkommissarie i Hudiksvall, och till Alexander, ombudsman i Stockholm. Hon hade inte varit söderut så många gånger tidigare. Nerfärden gick med bil, det var en kär och trevlig resa, och för återfärden bestämdes det att Maria skulle ta tåget och för första gången åka sovvagn med SJ till Vännäs. Därifrån skulle hon bli hämtad. Så blev det och allt gick lyckligt och väl. Min pappa träffade Maria i samband med Maj-Lis och mitt bröllop i Ånäset, och han sa: jag hörde att Maria har varit och hälsat på sönerna i Hudiksvall och Stockholm. Och jag hörde att tant åkte tåg och sovvagn för första gången. Hur var det då? Mormor Maria tittade en stund på min pappa och sen sa hon, samtidigt som hon visade med armen uppåt och nedåt, åt sidan och sidan: hej, inte nog med att man skäcks den här vägen, man skäcks den där vägen också. Hon gav, tycker jag, en kort och träffande beskrivning av de skakningar som kom från skenskarvarna i järnvägsrälsen på den tiden. Så, vi möts igen med Ingmar Nordströms orkester. Jag heter Bo Westberg Gren och jag kurserar nu i ämnet Kvinnorna i mitt liv i Radio Nola Skogs. Det här är verkligen unikt. Jag tror inte att många som har sin mammas handskrivna berättelse om sin sons födelse, det vill säga min egen födelse, det har jag. Så här har min mor Mary Eleonora Westberg skrivit när jag var till. Den 14 september 1933 föddes lilla Bo, pappas och mammas första barn. Klockan var ett på natten då jag vaknade med den första verkarna. Jag var så glad att det äntligen var sant att jag skulle få fara upp till BB. Gustav, inom parentes min far, var så nervös att han bara fick springa på klosis. Nog var jag också nervös, men så glad. Klockan två vore vi uppe på lasarettet, blev strax rakad och fick lavemang, och sen var det bara att vänta och verkarna tilltog. Tänk så lång den dagen var. När middagen serverades klockan 2 fick jag buljong och plättar, min förtjusning. Buljongen åt jag upp, men då började krystvärkarna och jag kunde inte äta mer. Det var en svår stund. Men allting går och så och detta. Kvart över 3 kom Bosse, fet och välskapt. Han vägde 3950 gram och var 52 centimeter lång. Fröken Bodin ringde då till Gustav och gratulerade honom till hans lilla son. Gustav var så nervös så han sa bara tackar, 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 tackar. Så fick han lov att komma upp klockan 6 för att hälsa på. Så blev jag tvättad och kammad och fick egen nattskjorta och var fin värre. Doktor Schweiberg gick rond och han gratulerade mig till min lilla son. Och så fortsätter mamma Mary att skriva olika små notiser om mina första levnadsdagar. Ända fram till i mitten av januari 34 då de där pappren tar slut. Tänka sig att har mamma fått en så ingående beskrivning av hur det gick till när jag blev född. Det är inte dåligt. En nervös man ringer till BB. Kanske var det min pappa Gustav. Han ville förvarna om att hans fru är på väg dit för värkarna har satt igång. Sköterskan svarar undrande. Är det hennes första barn? Nej, sa maken. Nej, det är hennes man. Det var besvär med vattnet i vattentornet och i ledningarna ute i Gene när Maj-Lis och jag bodde där vi bodde en tid. Allt som oftast kom ingen vatten så i förebyggande syfte fyllde vi ofta upp badkaret med vatten för att slippa bli utan. Eva, vår dotter, skulle snart komma till världen. En sen kväll när jag satt i arbetsrummet och ritade som vanligt hör jag Maj-Lis ropa från sovrummet. Bosse, vattnet har gått! Det gör ingenting, ropar jag tillbaka. Jag slog upp vatten i badkaret. Men Bosse, det är inte det vattnet som har gått. Det var dags att åka in på BV. Det var det vattnet som hade gått. To all the girls I loved before, Julio Iglesias.
To all the girls I loved before, who traveled in and out of my door, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before, to all the girls I once caressed, and may I say I pay the best for helping me to grow. I owe a lot, I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, the winds of change just carry me away. To all the girls who shared my life, who now are someone else's wife, I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I cared for me, who filled my nights with ecstasy. They live within my heart. I'll always be a part of all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time I try to stay, just carry me away. To all the girls we've loved before, who tried. traveled in and out our door. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved before. To all the girls we've loved before. We traveled in and out our doors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved.
Emilia, Emilitan Andersson, Maj-Lis farmor, var en sjusärdeles företagsam kvinna. Hon har fått en egen sida med rubriken En Ånäset profil i boken Ånäset genom tiderna. Hon gifte sig med hemmarsägare Helmer Andersson i Gumboda. Men dessvärre dog han väldigt tidigt, bara 39 år gammal. Emilia ville inte vara bondmora, så när hon var 45 år flyttade Emilia med sina 4 barn till Ånäset. Hon var kvinnan som vågade. När änkan trotsade depressionen då, lånt upp 50 000 kronor och höll på att bygga Ånäsets största hotell i 3 våningar med kafé och bageri, stod några storgubbar och tittade på. Följande överlägsna kommentar fälldes då av direktör Gustav Jonsson. Hörje gubbar, om Emilittan går i land med det här, då får vi sett på oss kjola allihop. Direktören hann inte uppleva Emilittans framgångar före sin död. De andra gubbarna fick nog ta på sig kjolarna. För Emilia blev en framgångsrik affärskvinna. Sålde efter ett tag rörelsen och flyttade så småningom till Skellefteå, där hon köpte sig ett hyreshus med trädgård. Hon var ovanligt vital på gamla dagar. När hon fyllde 90 dansade hon den gamla kadriljen armbågsdansen tillsammans med Byggsiljums folkdanslag. Och när Emilia fyllde 95 firades det på Örnsköldsgården här i stan. Det var förbjudet då att dricka alkoholhaltiga drycker i gemensamma matsalen, så alla gäster bjöds på en 7,5 centiliters nubbe i hennes rum innan sällskapet gick ner för att äta födelsedagsmiddagen med lättöl och bordsvatten. På efterfesten hos dottern Barbro uppe på Villagatan 69B bjöd Emilia mig på busgrogg, starkvinet Kirr plus brännvin och sockerdricka. Det var nog så starkt för mig så jag tackade nej till påfyllning. Ja, sa Emilia, tår du inte ska du inte ha något mer. Själv fyllde hon på. En äldre dam, dock inte Emilia, vart intervjuad på ålderdomshemmet. Säg mig, fru Olsson, när hade ni sex senast? Ja, det var nog kring 1945. Jaha, då är det rätt så länge sedan då. Ni ungdomar, ni har inget begrepp om tid. Klockan är ju inte mer än 20:30. Diamonds Forever med Shirley Bassey, en av mina absoluta favoritvokalister.
Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides.
Jag har faktiskt kvar i pappa Gustavs urklippsbok hans manus till bröllopstalet till oss när Maj-Lis och jag gifte oss i Ånäsets kyrka midsommaren 1961. Så här låter delar av det. Mary och jag och mina barn gläder oss åt att ni vill att samla oss här och fira denna bröllopsfest. Vår son har vikt samman med sin hjärtas utvalda. Vi tackar er alla för att ni uppvaktat och hyllat dem och vi hoppas att denna dag ska bli ett ljust minne för de bägge nygifta och för oss allesammans. Vi ska inte heller glömma att tala om att mamma och jag är lyckliga för din skull, Bo, samtidigt som det känns vemodigt för oss att du ska flytta ifrån oss, men vi har ju blivit lite vana under din studietid. Som kompensation har du fört in en liten flicka, Maj-Lis, i vår familj, som vi lärt oss sätta stort värde på. Jag säger liten, för hon är minsann inte stor, din livskamrat. Som avslutning föreslår jag att vi reser oss upp och utbringar ett fyrfaldigt leve för brudparet. Hurra, 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 hurra och så skål. Bland bröllopstelegrammen fanns följande. Var Bosse trogen och hans ett gör toffeln på hans gässa lätt. Eller när ringen blir sliten och locken grå, låt kärleken förbli lika vacker ändå. Och slutligen, lyckan är som en såpad gris. Försök att hålla i den på alla vis. Fyra kvinnor ligger på en BB-avdelningen. Stämningen är hög. De skrattar och fnissar och pratar i mun på varandra. Syster kommer in och säger, ja, här var det och livat. Det verkar som om ni känner varandra ganska väl. Ja, det gör vi, svarar en om de nyblivna mammorna. Och hade syster varit med på Olssons kräftskiva förra året, då skulle syster ha legat här också. Never let it go.
Surrounded by sharp looking eyes, dancing in a fever, forgetting all the words of advice, moving in and closer. By the scent of your love, sailing on the feelings, and my mind is high.
Take you in my arms now.
Nu har jag uppehållit er länge nog, förpestat luften tillräckligt, pratat nog med dumheter och börjat bli besvärlig. Jag kommer därför att så obemärkt som möjligt och utan skitprat och ofördröjligen lämna den här lokalen. Tack för den här gången. Mina ytterkläder finns visst redan ute på gården. Hej då. Och jag vill nog att någon tittar till mig. Someone to watch over me med Rod Stewart.
There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although I may not be the man some girls think of as handsome, but to her heart I'll carry the key. Won't you tell her please to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me.
Torpan och mjölkerskan, grovisen och nasaren, kantstötta särlingar i Mycklingby. Sliter och bugar, niger och bockar, trängs kring grytan i Mycklingby. Små herrar och stora, böndernas frodiga åkrar av klöver och sly i Mycklingby. Där trängdes drömmen om Stalin och frälsning, om bröden på borden i Mycklingby. Mörkt över graven, ljus över husen, kärleken kämpar i Mycklingby. Nu minns gubben. I alla människor borde berättelser. I alla människor finns minnen och tankar. Minnen och tankar om hur det var, hur det är och hur det kommer att bli. Det är väl just det som gör oss till just människor. Våra berättelser. I varje gammal man finns en liten skolpojke och en osäker förälskad tonåring. Ibland måste berättelsen ut. Den kan inte bara ligga där stilla. Ibland ber den om att få komma till. Komma till och komma ut. Några av min pappas minnen har pockat på uppmärksamhet. Min pappa, Stig-Åke Stålnacke, journalist och konstnär med rötter i Örnsköldsviks trakten, men sedan många år bosatt i Skåne, har nu skrivit ett 70-tal kåserier, livsberättelser eller om man så vill betraktelser som han nu ger ut i bokform. Eftersom pappa har ett brinnande hjärta inte bara för ordens magi utan också för bildkonst och illustrationer så är den kommande produktionen också fylld av bilder. Flera berättelser härrör från den landsbygd Stig-Åke växte upp i på 40- och 50-talet. Det lilla samhället Myckling med dess inslag av släkt och familj, hårt arbete, kyrkan mitt i byn, fotbollslaget, skolgång, grannskap, särlingar och försiktiga förälskelser. Naturligtvis går också berättelserna via ömsinta porträtt av blygsamma men glimrande målare sprungna ur den norrländska myllan. Men här möter vi också konstnärsvänner som är något mer svulstiga och uppnått vida berömmelse. Så som Bengt Lindström och Peter Dahl. Vidare, och kanske tycker jag det viktigaste, är när vi åker med på de allmängiltiga filosofiska funderingarna. Det som ger röst åt vår oro och längtan. Kort sagt, en röst som bär livet självt. Men jag tänker nu börja med att läsa för er ett knippe historier om mötesplatser i och kring Myckling. För nu minns gubben. Kring mötesplatserna. Tankar kommer, drar genom skallen. Jag minns plötsligt omnibussen, ringlinjen. Jag var själv konduktör på just ringlinjen ett tag. Farkosten som tog oss från de små byarna till den lockande staden med alla sina möjligheter till förlustelser. Bio, danskrog och andra stora äventyr. Ringlinjen blev vår livlina. Sedan Svartkärn. Den låg högt till i den mörka skogen. Den ägde drag av magi. Hur djup var den? Hade någon tagit sitt liv där? Knappast. Men ryktena gick. Svartsjön låg högt där uppe på berget. Det var som ett svart trollskt öga. En yta för vår fantasi. Vidare, klockringningen. Klockan 6 varje lördagsafton. Vet inte varför dessa klanger av kyrkans klockor för mig blev så starka. Men det gav en vink om helgens frid. Ljudet nådde alla i byarna runt omkring. Bönderna skulle lämna knoget på åken vid detta klockslag. Arbete skulle vika för helgens frid. Och så sommarlovet då. Den dagen på året när vi med full hals sjöng i denna ljuva sommartid. När vi sjöng den i den högtidliga kyrkan, då visste vi att vi inte skulle upp nästa morgon. Vi fick sovmorgon. Vi visste att i bästa fall och om vädret tillåt skulle vi få cykla till Kärringberget för bad. Bad sommaren lång. Men inte för dem som för familjens försörjning måste söka sig till ett kneg, ett jobb. Kanske som springpojke hos Anells eller Skäders. Eller kanske något tillfällighetsjobb på Skällevads ångbryggeri. Trista enahanda jobb, men jobb som gav den första egna lönen, ljuvliga slantar. Minns också när de nya eleverna till Hampnäs folkhögskola kom. De invaderade byn, pojkar och flickor. Det gav en spänning till byns nöjesliv. Ringlekar i gymnastiksalen om lördagskvällarna under ledning av magister Carly. Milda makter, vilken glädje. Ringlekar, sånt man trodde ej fanns. Ringlekar. Sånt som kanske ej längre finns. Så var det fotbollen. Grabbarna i Skällevads IK som skulle lotsa sin publik genom underbara segrar och sorgliga förluster. Fotbollen som gav söndagarna ett skimmer. Här har ni några glimtar av stunder. Dagar som satte guldkant på våra oftast mycket enkla och fattiga, men ändå rika liv i en liten by i Sverige, modell 1950. Bönhuset. Tankar om natten nedtecknade av ett vilset men ändå emellanåt lyckligt bönebarn. Det här handlar om bönhuset, där trons längtan bor i väggarna. Boningen där församlingens systrar prydda med sina huvudbonader hade sina platser i vänster, till vänster i de förnissade bänkarna. Där bodde något stort. Där levde tron och hoppet i salighet samman med det goda syskonskapet och utlevelsen. Högt och lågt blandades i glädje. Lovsångens halleluja ekade ur klara strämmor och spruckna strupar. Ja, halleluja. Den gamle mannens tårar och suckar samsades med den unga kvinnans hänförda rop. Ja, det var i sanning den troskyldiga längtans mötesplats. Bönhuset, den stuga i vars väggar det bodde starka känslor och vacker gemenskap och omtanke. Ja, det var ett härligt kalas. En sparbössa som gick under namnet Negerpojken bugade var gång en församlingsbo la en slant till missionen. Och inget annat namn kan giva frälsning. Inget annat namn än hans. Vilket förtydligades av de broderade versalerna som stod att läsa på det vackra draperiet vid podiet. Jesus lever. Det var innanför de här väggarna man lärde sig att älska och frukta den heliga bokens ord och påbud. Det var här man hälsade på varann, inte med orden god dag eller tjenare, utan med det vackra ordet frid. Sån var seden i denna vackra tronsboning. Det var den som kallades lokalen och var byns eller byarnas bönhus. Liten som sagt, men naggande god. Det var också något som kallades utpost. En utpost till den så mycket större huvudförsamlingen. Ja, jag vet en del om det här. Jag växte upp med en mor som var frälst syster i den församlingen. Och det var något annat det än de mer stillsamma kyrkorna. Var det något som gällde inom dessa fyra väggar så var det sannoliken ingen trons vattvälling utan föda av ett slag som mättade själ och ande. Jag hade tillika flera vänner och bekanta som hörde hemma i trons sällskap. Till det yttre hade det bitvis en sträng herre. Svordomar var självklart tabu. Bio och dans var helt klart olämpligt därför att det kunde locka till synd. När jag efterlyste en definition av ordet synds innebörd så fick jag veta att allt som skilde dig från Gud var eller kunde vara synd. Det var mycket som var synd. Och det kan man ju ibland tycka var synd. Det såväl berikade och begränsade det lilla husets trofasta församling. Men utan all tvekan handlade det om glädjens och ömhetens gemenskap. Jag har varken förr eller senare sett ett så vackert syskonskap som jag kunde beskåda bland de frälsta. De var ju bröder och systrar i trons tecken i denna enkla stuga. Det var oskrymtad glädje när de frälsta tågade in. Själv stod jag utanför denna krets och ibland kunde jag avundas deras strålande ögon och trovissa sånger. Och jag känner ännu idag energisk glädje och energi när jag hör de gamla och vackra läsarsångerna. Det brusande, bedårande pärleporten och ovan där. Men jag kom ändå med på ett hörn. Hur då? Jo, med en frälst och bedjande mamma så blev jag och mina systrar per automatik bönebarn. Vilket inte är så illa för en gammal syndare. Det fanns ju på den tiden, nu länge sedan, samlingsplatser för byarnas människor. Träffytor var viktiga, då som nu. Men mycket har ändrat karaktär. Idag är mötesplatserna så oändligt mycket större och komfortablare, elegantare. Ytan skimrar. Men jag bävar en aning för utvecklingen och kan sakna det enkla som det anspråkslösa bönhuset som egentligen var tämligen torftigt och ändå så sprängfyllt av glädje och salighet. Frälst blev jag aldrig. Aldrig löst från syndens band. Bönhuset blev likväl en viktig del av mitt liv. Utan bönhuset som samlingsplats hade mitt och många andras liv säkert sett väsentligt annorlunda ut. En söndag vid Käringberget. Hur var det nu? Den dagen eller de där dagarna i gassande sol och i ljuvlig sommar. Den där dagen med den nakna huden och sommarens frihet i sinnet. Käringberget som badplats var något unikt. Ryktet förtäljer att en gång för mycket länge sedan var det här en plats där oskyldiga kvinnor brändes på bål. Jo, platsen var unik. Det vet vi som fyllde bergets skrevor de dagarna och om somrarna. Där stektes vi till hudens rodnad och där möttes vi och där svalkades vi av själevadsfjärdens vatten. Där kikade flickorna på de granna pojkarna. Om det inte var så granna blev det snart just granna i flickornas längtande blickar. För det är så det går till när flicksnärtor är just i färd med att förvandlas till unga damer med längtan i blick. Och grabbarna bröstade sig med tarsan mönstrade badbyxor som tuff dekor. Det var vid den tiden då vi alla blyga grabbar var i färd att förvandlas till trevande små män med flickor i blicken. Det badades och knuffades. Kärleksknuffar som snart skulle förvandlas till något järvare knuffningar. På avstånd hördes ropen från dagens fotbollsmatch där själa pojka kämpade tappert mot det farliga Anörselaget. När den soliga söndagen vid Käringberget började övergå i afton och kväll var det dags att äta middag för att sen ta en tur till Noréns konditori i Översäla. Vi träffades där över en sockerdricka och en massarin. Flickorna kom också. När dagen hade övergått i afton kaxade vi till oss och bytte blickar och längtan. Vi var korkade och okunniga. Okunniga nog att börja blossa på några lösa boj som vi köpt av Harald i kiosken. Och vi kanske förberedde oss för ett avslutande av söndagen med en resa till Gnistan i Gullänge. Eller var det kanske det älskade Folkets park i stan? Vad som sen hände var stort och strängt individuellt och privat. Och den sagan kan bara var och en dölja i sitt eget hjärta och sina egna minnen. Ja, så kunde kanske en söndag te sig för mig. Och Bertil, Astrid 1, Holger, Runo, Astrid 2, Torsten, Margareta, Karin, Jan och några till. Och naturligtvis också söta Ninni Näsholm.